Det här är fortsättningen på Elsa får inte komma hem. Sista delen.
Hej älskling!
Mamma Victoria och Elsa har inte sett varandra på 8 månader. De kramar varandra en lång stund.
Jag tar Kalle.
Jag tar Kalle.
Elsas hund Kalle, som hon inte heller har fått träffa, har också fått följa med.
Kom!
De håller hårt om varandra på gatan utanför socialtjänstens umgängeslokal i Örebro. Det är första gången de ses sen flickan vi kallar Elsa hämtades av polis. Två handläggare från socialtjänsten är med och övervakar mötet.
Det som har hänt är inte okej. Okej. Jag älskar dig hur mycket som helst.
Du lyssnar på Jakten på Münchhausen-mammorna, del 2. En granskning gjord av Ekots Maria Ridderstedt.
Socialtjänsten märker att föräldrarnas umgänge med Elsa går bra. Hon får flytta hem till pappa och hon får också börja sova över hos mamma. Men hon är fortfarande omhändertagen av socialtjänsten enligt LVU. Föräldrarna har begärt att det ska upphöra. Socialtjänsten ska utreda om Elsa kan få komma hem och de vill ta reda på om det finns fog för misstankarna om Münchhausen. Därför har de anlitat barn- och ungdomspsykiatriken Björn Lundin som expert. Genom att sammanställa egna exempel och fallbeskrivningar från hela världen har Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har skapat begreppet BGFS, barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Han har också utvecklat en egen metod för att hitta mönster i barnens journaler. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten. Själv uppger han att han arbetat med 50 fall i Sverige. Flera gånger har socialtjänsten hänvisat till Björn Lundins utlåtanden när barn tvångsvårdas. Det vet Victoria.
Jag tycker att det är så obehagligt att han har kopplats in. Jag känner verkligen att jag kommer aldrig få hem mitt barn.
Björn Lundin förespråkar också ett separationstest. Det kallas Golden Standard. Så här förklarar han på en utbildning för barnläkare.
Och det Golden Standard här är att ihop med socialtjänsten, om man inte har kunnat säkerställa sjukdomsförfalskningen men har väldigt starkt stöd för att den faktiskt går, skiljer barn och förövare. För att i det läget så ser man ibland en dramatisk, eller ofta ska jag faktiskt säga, en dramatisk förändring och förbättring av barnets tillstånd.
När Elsa placerades i jourhemmet ändrades behandlingen av hennes sjukdom och hon började klara sig helt utan näringsdropp. Läkarna beskriver att det blev en dramatisk förbättring av hennes hälsotillstånd. Det är skälet till att tvångsvården fortsätter, trots att polisutredningen om barnmisshandel lades ner. Alex, som vi kallar honom, omhändertog som 9-åring efter att föräldrarna låtit honom använda rullstol, trots att vården inte hittat något fysiskt fel.
När jag flyttade till familjehemmet så var de väldigt snabba på att ta bort mina hjälpmedel och de mutade och drog i mig och slet mig allting som de kunde för att jag skulle börja gå. För att påvisa att jag hade förbättrats och att mina föräldrar bara hade min chausen.
Mamma döms till flera års fängelse för giftade sitt barn.
En mamma i Göteborg har åtalats för grov misshandel av sin för tidigt födda bebis, rapporterar Dagens Nyheter. Personalen på sjukhuset misstänker Münchhausen by proxy, alltså att mamman skadade barnet.
Två Två mammor har dömts till fängelse i Sverige för grov misshandel efter att vården slagit larm om misstänkt Münchhausen by proxy. I båda fallen var Björn Lundin åklagarens expertvittne. Domstolarna ansåg att bevisen om misshandel var starka mot båda mammorna. Därefter konstaterade båda domstolarna att det inte fanns tillräckligt vetenskapligt stöd för Münchhausen by proxy. Men idéerna om Münchhausen har fått genomslag i förvaltningsrätt och kammarrätt när det handlar om tvångsvård. Sedan 2012 har minst 60 barn omhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy. I de allra flesta fall har föräldrarna motsatt sig omhändertagandet och flera menar att de antingen kämpat för att deras barn ska få rätt hjälp eller att de bara följt direktiv från vården. Det är ovanligt att föräldrarna får tvångsvården upphävd av domstol. Det nationella centret för barnskyddsfrågor, Barnafrid, finns i Linköping. Och nu ska man fira 10-årsjubileum. Det är fullt med folk i kongresshallen.
Alldeles strax så kommer vi välkomna upp vår första invigningstalare, Hennes Majestät Drottningen.
Barnläkaren Gabriel Otterman sitter längst fram. Han är en av initiativtagarna till Barnafrid och har blivit adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet.
Kära deltagare, det är en stor glädje att få vara här idag och delta i denna viktiga konferens.
Här sitter också över 500 åhörare, läkare, sjuksköterskor, socionomer, åklagare och poliser. I entrén serveras stora blå prinsesstårtor som det står Barnafrid 10 år på. I 10 år har man samlat och utbildat yrkesgrupper som kan komma i kontakt med barn som utsätts för våld. Här kan man utbyta erfarenheter och skapa kontakter för bättre samarbeten. Många verkar känna varandra sedan tidigare. Ett av seminarierna handlar om misshandel genom sjukvårdsinsatser. Att komplicerade medicinska fall kan handla om misshandel och att läkare måste våga lita på sin magkänsla. Tommy Olofsson, tidigare avdelningschef på rättsmedicin i Uppsala, menar att det är ett farligt sätt att tänka. Det var det som ledde till att föräldrar felaktigt dömdes för skakvåld, menar han.
Ja, det fanns ingen förklaring som de kunde acceptera, eller det fanns ingen förklaring som kunde sägas, så var det för dem liktydigt, men då är det misshandel.
Det är en solig förmiddag i april när de två nya utredarna från socialtjänsten i Örebro kommer hem till villan där Elsas mamma Victoria bor.
Nu testar jag om ni är 100 eller inte.
Det är vi inte.
Nej, vad bra.
Det är vi inte. Hej på dig du.
Ja, du, det här
är... Victoria är nervös eftersom ytterligare en person bett om att få vara med på mötet och ställa frågor.
Hej Björn.
Hej Björn.
Vi gör så här. Det viktigaste
ser
Björn
är att... Ja. Ser du oss?
Jag ser er. Men ser ni mig också?
Ja, men väldigt suddigt.
Mannen som dyker upp på skärmen är Björn Lundin.
Jag har fått ett uppdrag av socialtjänsten att gå igenom alla journaler för att hjälpa till att göra en bedömning om man är utsatt för det här som kallas för Münchhausen-syndrom by proxy eller barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Mm.
Det är ovanligt att han pratar med de anklagade föräldrarna.
Har du sett orosanmälningarna?
Ja, det har jag.
Vad säger du om
dem? Jag tycker att akademiska, alltså barnskyddsteamets orosanmälan, den är ju hemsk. Ja.
Och vad tänker du på då?
För en förälder som aldrig har vetat om någon form av oro tidigare, så är ju det ett fruktansvärt dokument att läsa. Eftersom att jag vet vem jag är, så är det ju också för oss en helt verklighetsomvänd text. Ingen har pratat med oss om det här.
Victoria berättar om kommunikationsproblemen mellan henne och vården. Om näringsdroppet som föräldrarna och Elsa trott ska täcka hela hennes näringsbehov. Och att hon har varit tveksam till flera ingrepp. Till exempel till att sätta in stomi.
I orosanmälan från barnskyddsteamet, där står det ju att jag har drivit på väldigt många olika insatser. Men i journalen står det motsatta.
I vilken journal står det?
Det står i journalen. Jag kan skicka journalkopiorna till dig om du vill ha dem.
Enligt uppgift så har jag fått rådet. Det är väldigt intressant att höra din bild om det här.
Vad Victoria inte vet, det är att Björn Lundin redan skrivit klart sitt utlåtande. Och att det som Victoria har sagt under det 54 minuter långa samtalet inte kommer att spela någon roll för hans bedömning.
Tack så mycket för chansen att prata. Mitt utlåtande kommer inte i första hand att bygga på den här intervjun. Utan
Nej.
Det kommer att bygga på vad jag har sett i journalerna.
Mm.
Sen så får man lägga det som en pusselbit till helheten.
Mm.
Björn Lundins genomgång av journalerna visar att Elsa enligt honom varit utsatt för barnmisshandel genom förfalskning av symptom. Han hittar inga tecken på att Victoria aktivt skadat sitt barn, men han anser att journalerna visar att Elsa varit utsatt för ett allvarligt, dysfunktionellt föräldraskap. Några dagar efter mötet får Victoria Björn Lundins utlåtande. Hur skulle man kunna sammanfatta Björn Lundins slutsats?
Björn Lundin säger ju att jag har misshandlat mitt barn i 8 års tid.
Men nu med facit i hand så har ju Elsa blivit dramatiskt mycket bättre. Har inte det här ändå varit bra för henne?
Det som har blivit bra för henne och det som har blivit bra för oss givetvis är ju att vi har ett barn som mår mycket bättre fysiskt. Men vad har det här gjort med henne psykiskt? Det är ett högt pris att betala när vuxenvärlden tillsammans då har gått vilse.
Jag intervjuar flera unga vuxna som när de var barn var med om samma sak som Elsa. De menar alla att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex fick till exempel inte använda sin rullstol när han kom till familjehemmet.
Jag var ju tvungen att krypa över asfalt, grus, golv och allting däremellan.
Han visar mig en video där han går på knäna till skolan och fotografier på hur hans ben såg ut.
Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän där jag var tvungen att krypa omkring på dem för att jag varit nekad min rullstol.
Enligt socialtjänsten har han tillfrisknat i familjehemmet och är fullt rörlig. Och när föräldrarna strider i domstol för att få hem honom används förbättringen som ett argument för att tvångsvården ska fortsätta. Alex föräldrar beskrivs som att de är fast i idéer om att deras barn är sjuka. För att vården med stöd av LVU ska kunna upphöra måste de se sin egen roll i detta. Idag säger Alex att han upplevde det som att ingen i familjehemmet brydde sig om ifall han hade ont.
Jag vart ju själv väldigt intalad i att liksom nästan hjärntvättad till att tro att jag inte hade några besvär. De sa ju det till mig dagligen, de talade ner till mig och mina föräldrar.
Lena, som heter något annat och vars röst vi bytt ut, arbetade tidigare på ett barnskyddsteam. Hon menar att vilken förälder som helst som har ett barn som inte får rätt vård skulle kunna fångas i det här nätet.
Och sen dessutom om man förstärker det med isolering. Alltså det är ju inte särskilt svårt att hjärntvätta någon heller. Utan isolerar man den och matar med information så kan man till slut börja tvivla liksom på sig själv.
När jag kontaktar Björn Lundin tackar han ja till att göra en intervju. Han kommer till och med till radiohuset för att förklara sin metod.
Hej, Maria Rittstedt. Hej.
Han säger att han rekommenderar att separera barn och föräldrar när det skulle kunna göra bilden tydligare under utredningen.
Men det är inte samma sak som att jag menar att barn ska vara placerade i alla evigheter.
Han betonar att han bara går in som konsult och skriver ett utlåtande. Vad som händer sen är socialtjänstens ansvar.
För mig är det som drivkraften är att barn ska ha rätt till skydd. Och om barn blir skyddade genom att man separerar dem, då ska de ha sin hjälp att klara en bra tillvaro när de är placerade.
Björn Lundin har utvecklat en egen metod. Att gå igenom journaler för att se om föräldern misshandlat barnet genom att förfalska symptom. Metoden har svagt vetenskapligt stöd och han har själv inte forskat.
Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området. Utan vi arbetar nu utifrån den erfarenhet vi försöker liksom bygga upp och skaffa oss.
En liknande metod används av amerikanska barnläkare. Men även den har svagt vetenskapligt stöd.
Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det finns en sorts överenskommelse tydligen, om man tittar också i litteraturen, om att det här är ett sätt att gå igenom en journal för att se om det finns stöd för misstanken om symptomförfalskning.
Men då blir min fråga igen. Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
Man kan säga, ja, med större eller mindre säkerhet. Och man kan säga det att uppgiften i den här journalen starkt stöder misstanken.
Jag visar honom en journalgenomgång som han själv har gjort. Den handlar om en flicka som haft katetrar direkt i blodbanan. Sjukvården har inte kunnat hitta en förklaring till hennes låga blodvärde och blod i avföringen. I sitt utlåtande skriver Björn Lundin att detta bäst kan förstås av att föräldrarna tappat henne på blod och att det sen sprutats in i magsäcken eller blandats i avföringen för att imitera en tarmblödning.
Och varifrån hämtar du idén om att man kan tappa ett barn på blod och ha det i avföringen?
Det finns andra sådana fallbeskrivningar.
Det är fallbeskrivningar i internationell litteratur?
Ja. Så att... Om specialisterna inom barnmedicin har ett fall med barn med symptom som inte kan förklaras medicinskt, så måste de också tänka: finns det några andra sätt att förstå de här symptomen? Och då måste man måste tillåta sig att tänka att det kan vara möjligt. För det, om det inte finns någon mer sannolik förklaring, ja, då måste man ju tänka att det skulle kunna vara så här. Och det är i sådana fall väldigt allvarligt.
Men det blir ju en sorts omvänd bevisbörda. Hittar du ingen förklaring så är det här extrema.
Nej, jag säger inte att det är det. Men jag säger att det verkar vara en möjlig och kanske den mest troliga förklaringen. Jag säger inte att det är det. Men jag tror att man måste tänka att det är så här det kan ha gått till.
Polisens förundersökning mot de här föräldrarna pågår fortfarande. I Elsas fall la polisen ner förundersökningen. Men Björn Lundin anser att Elsa varit utsatt för misshandel genom förfalskning av symptom. Hans slutsats bygger på genomgången av Elsas journaler. I intervjun vill han inte gå in på detaljer i Elsas fall, men han förnekar att han skulle välja bort uppgifter som inte passar hans tes.
Ja, det håller jag inte med om. Det stämmer inte, helt enkelt.
Varför är då inte till exempel mammans tveksamhet till att sätta in stomi med?
Alltså, jag tror att det var över 500 sidor journaler som den här utredningen, genomgången, bygger på. Du frågar om en detalj.
Men kan det inte finns det inte ett möjligt scenario här att sjukvården har gjort fel?
Det är en av de saker som jag inte tycker att det är tydligt med i journalen. Att man har diskuterat det. Jag vet inte om man skulle komma fram till att man har gjort fel. Men jag tycker inte att man har problematiserat det tillräckligt i journalen.
Men visar inte då fallet Elsa att de här journalgenomgångarna inte ger hela svaret?
Och det, i mitt svar så skriver jag, det av det man kan se så pekar det i den här riktningen. Men journalen ter sig ofullständig. Så jag, precis den reservationen finns med i mitt utlåtande.
Det förekommer att barn själva menar att föräldrarna har överdrivit deras sjukdomssymptom eller att de inte vill tillbaka till den anklagade föräldern. Men då kan det även finnas andra problem, som till exempel att föräldern har svår psykisk ohälsa. I de flesta fall där barnet kommit till tals under domstolsförhandlingarna säger de att de vill hem. När vi går igenom alla fall i domstol där det har funnits en sån här anklagelse från vården kan vi se att flera föräldrar pekar på att förbättringen, som sen blir skälet till fortsatt tvångsvård, började redan innan omhändertagandet. Eller beror på andra saker, till exempel att man avslutat medicinering med kraftiga biverkningar. Lena, som hoppade av ett barnskyddsteam, tänker ofta på de där familjerna som anklagades för misshandel och vad som hände sen.
De växer ju också upp och jag har väntat också på att något barn eller ungdom ska kunna uttala sig om de här sakerna. Det kanske blir det som gör att folk vaknar till och tänker, vad håller vi på med?
Det finns inga vetenskapliga studier i Sverige om hur barnen vars föräldrar anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser har påverkats. Jag pratar med 6 tidigare omhändertagna barn som nu blivit vuxna. Alla är tydliga med att de inte misshandlades av sina föräldrar. Evelina, som varit svårt sjuk i anorexia, säger att hon fortfarande är påverkad av isoleringen.
Att jag tappat tilliten rätt till folk och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
Alex säger att han misshandlades i det familjehem där han placerades. Och när han till slut vågar berätta hur han har det får han flytta hem till sina föräldrar. Då är han 15 år och har inte bott hemma på 6 år. När han ska få flytta hem blir han nervös.
Man får ju de känslorna efter liksom år av att bli intalad av att de skulle vara på något sätt ondskefulla. Men jag har ju varit mycket, jag var ju mycket lyckligare i min tid hos mina föräldrar än i familjehemmet.
Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Men de gick så småningom över. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom, EDS, en sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig. En del av fallen i den internationella litteraturen har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man, när föräldrarna anklagades, inte visste så mycket om. I Alex fall använde socialtjänsten Björn Lundins utlåtande för att få till ett tvångsomhändertagande. Björn Lundin minns inte Alex och hans bror. Men han betonar att han inte har något att göra med vad som händer efter att han har gjort sin insats som konsult. Han tycker att det är bedrövligt om barn har farit illa efter att de har omhändertagits och påpekar att det är socialtjänstens ansvar.
Jag har alltid tyckt att det ska göras någonting bra för de här barnen. Det är ju det jag har jobbat med i mitt liv, kan jag nästan säga.
Men för ett barn som växer upp i en kärleksfull och trygg miljö så är det ju ett oerhört ingripande att bli placerad.
Ja, Jag har inte nekat till att placeringar är ett problem i sig. Men om det handlar om att man faktiskt avbryter en pågående misshandel, så får man ta det besväret. Men man måste naturligtvis arbeta med och stötta det här barnet och hjälpa det här barnet.
Alex säger att han har tappat förtroendet, både för sjukvården och för socialtjänsten.
Jag har berövats en vanlig uppväxt. Ja, de kanske menade väl också, men jag köper inte det. Då skulle det inte pågått så här länge, det skulle inte ha hänt ifall de menade väl. Det fanns så många gånger som man kunde ha sagt, ja, det visade sig att vi har gjort fel. Man liksom försöker så hårt man kan att få bevis på att sina hypoteser om Münchhausen är riktig.
De nya handläggarna på socialtjänsten i Örebro gör en helt ny utredning, där de inte lägger vikt vid vad som har hänt tidigare utan tittar framåt om Elsa riskerar att fara illa av att bo hemma. Björn Lundins utlåtande blir en av flera pusselbitar. De pratar med Elsas läkare och en lång rad personer som varit inblandade i Elsas liv. De har också samtal med Elsa själv. De skriver att hon under hela placeringstiden konsekvent och tydligt uttryckt att hon vill komma hem till sina föräldrar.
Nu får 9-åriga Elsa komma hem igen efter att ha varit tvångsomhändertagen i nästan ett år. Det har socialnämnden i Örebro beslutat.
Socialnämnden har inte ställt upp på en intervju, men svarar i mejl att tvångsvården avslutas för att syftet med vården nu är uppfyllt. Socialnämnden skriver att förändringen bedöms vara genomgripande och varaktig. Skolavslutningen närmar sig och Elsa står i en gympasal och sjunger för 300 lågstadieelever. Elsa skriver ett brev till mig.
På mitt sommarlov så vill jag åka till Liseberg, Portugal och Disneyland. Jag vill vara med min familj, släkt och vänner. Och absolut inte träffa vård och socialtjänst.